Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Tack Fader för att du kallar på oss genom din heliga ande. Tack för att du genom din ande visar oss vem Jesus är. Vi ber, fyll oss nu med din heliga ande så att vi kan få se honom. Vi kan få se ditt verk i den här världen. Och öppna ditt ord för oss. Och öppna våra hjärtan för din närvaro, för din vilja i våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Hjälparen kommer. Det är löftet, rubriken för idag, och det är att vi blickar fram mot nästa vecka, mot pingsten. Utifrån det löfte som Jesus gav sina lärjungar. Och de, när vi möter dem här nu så befinner de sig i en mellantid. Och kyrkoårsmässigt är vi också i en mellantid. Vi har fått fira påsk och levt i uppståndelsen. Vi har fått fira Jesu himmelsfärd. Att han tar sin plats på faderns högra sida. Hans verk bekräftas. Hans makt stadfästs. Det här är grunden för församlingens liv. Och så har löftet kommit om anden som ska komma. Och lärjungarna befinner sig då i en mellantid. Vi läser i Apostlagärningarna, första kapitlet. Den text som också brukar läsas på Kristi himmelfärdsdag. Det står så här. Inledningen i Apostlagärningarna. I min förra skrift, kära Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen. Efter att ha gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. De har fått möta och umgås med den uppståndne Jesus. Han har fått undervisa dem. Och när Lukas, som har skrivit Apostlagärningarna, avslutar sin tidigare skrift, då, Lukas evangeliet, så berättas det hur Jesus med hela lärjungaskaran, och inte bara de två Emmausvandrarna, öppnar deras hjärtan så att de förstår skrifterna och hur allting talar om Kristus. Och nu så har han lämnat dem med löftet om att fadern ska sända den utlovade anden. Och de befinner sig i den här mellantiden. På Jesu befallning så är de i Jerusalem. De ber och vakar. De Det är också fullt rimligt till det yttre så att säga att de är i Jerusalem därför att pingsthögtiden närmar sig. Det är en av de tre vallfartshögtiderna. Då är man i Jerusalem och i templet och firar både skördehögtiden där vi hörde om innan att det första av skörden tillhör Herren. Men också att Guds lag ges på Sinai berg. Guds ord kommer ner till jorden. Och jag tycker det är svårt att föreställa sig vilket läge lärjungarna är. Är de förväntansfulla? Är de rädda? Är de ängsliga? Är de trygga och trosvissa? Jag vet inte. Jag vet att de är samlade. Jag vet att de lyder Jesu befallning. De har stannat i Jerusalem och de väntar på det som är utlovat. Och hos dem rörde sig säkert alla möjliga känslor. Någon för en dag var säkert väldigt trosvis och uppmuntrande om andra, en annan ängslig om det är så att samma öde ska drabba oss som drabbade vår mästare. Och en osäkerhet, vad ska det här innebära? De är sin lärjungaskara, men det är inte så att de ser någon stor väckelse. Men de har löftet från Jesus. Och så vet vi att pingsten kommer. Ska vi inte ta ut den segern i förskott, va? Vi är ju pingst nästa helg. Jag tycker nog ändå vi kan göra det. Vi lever i pingstens tid, gör vi ständigt. Och de har varit lydiga Herrens ord. Och de har fått höra det av honom som är det levande ordet. Ordet som har tagit kött och bott bland dem. Och väntar på anden. Och vad är då anden? Jo, det är ju ordets ständiga närvaro i var och en som tror. Sonen och anden är liksom oskiljaktiga från varandra. Jesus har lämnat dem fysiskt för att istället kunna vara närvarande på ett ännu bättre sätt. I hjärtat på var och en som tror. Inte bara som en stilla susning utan också med kraft till förvandling. Anden är den som skapar tro, som öppnar ordet för oss och som också öppnar oss för ordet, som öppnar oss för Jesus. I första hand så handlar inte det kristna budskapet, evangeliet, om någonting som vi hör och förstår. Det är en viktig del också. Kristen tro är logisk, rationell, går att förklara och förstå. Den ska hålla för prövning. Men det är i första hand inte någonting som förstås intellektuellt. Därför kan alla människor bli gripna av ordet. Också den som inte har förmåga att uttrycka sig för att man inte har fått språket än. Man kanske inte ens har blivit född innan man dör. Eller man har inte de kognitiva möjligheterna att uttrycka sin tro. Också hos den kan ordet bo i sin fullhet. Därför att det är någonting som anden gör. Och den resan från huvudet till hjärtat är otroligt svår. Och jag vet inte, ibland kan jag tycka att den blir svårare ju längre jag har levt som kristen. För att det finns så mycket jag hänger upp min tro på till det yttre. Jag har skapat mina rutiner, jag har skapat mina vilka kristna sammanhang och kulturer jag trivs i och tycker ger uttryck för tron bäst. Så måste jag hela tiden komma tillbaka till nej, anden är den som måste skapa tron i mitt hjärta. När Petrus sen får predika på pingsten så står det att de som lyssnade till honom, det drabbade dem i hjärtat. Och då frågar de, vad ska vi nu göra utifrån det här? Det är vad anden gör. Vi hör ordet, vi kan förstå det. Men det är anden som gör att det drabbar oss i hjärtat. Att när vi får syn på Jesus Kristus, vem han är, vad han har gjort. När vi utmanas av det otroliga påståendet att han har tagit hela världens synd på sig på korset. Att han inte är död utan är uppstånden och lever hos Fadern. Det är anden som kan öppna det för oss och som kan låta det drabba vårt hjärta. Vi behöver anden. Och vi lever i tiden från pingst. Vi lever också i den stora mellantiden mellan Jesu två tillkommelser. Vi har anden hos oss, vi har en försmak av himlen, men vi har inte heller sett det helt fullbordat. Och vi behöver hela tiden få bli påminda av Guds ande om var vi hör hemma. Vad är mitt mål? Var har jag mitt ursprung och mitt mål, min sanna far? Ibland när vi talar om pingsten, om det här andedopet, att få bli omskakad av anden. Vi är människor, det är lätt att fastna vid det spektakulära och det konkreta. Och det ska vi få göra också. Till hösten tänkte vi ha en temaserie kring andens liv och kraft och gåvor. Och få ägna oss åt det. Men med det sagt så... Ibland vi får inte reducera anden till uttrycken, utan anden är, det är troslivet. Han är Jesu närvaro hos oss. Det är hela oss, hela vårt liv som vi hörde innan i kollekttalet. Det är allt. Allt behöver bli genomsyrat av anden. Inte bara att jag får fungera i de här övernaturliga gåvorna och att det får bli Guds ingripande hos de människor jag möter och får betjäna. Utan att hela jag får bli genomgripen av Guds ande. Så att också min vilja, min innersta vilja får bli förvandlad. Jag som så ofta inte vill böja mig för Guds ord. Därför att det provocerar, därför att det... inte rimmar med den här världens värderingar eller vad det kan vara. Anden vill förvandla och forma mitt hjärta till tro och till lydnad. Vi behöver anden först och främst för det som anden gör från den första stunden. Överbevisar oss om vem Jesus är. Överbevisar oss om vårt behov av honom. Målar Jesus för oss, väcker syndanöden i mig. Väcker och skapar tro i mig. Så att jag kan då också få gå i alla de gärningar som han har förberett för oss. Och när Jesus talar om det här löftet så står det så här i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 15 och framåt. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Bara det är en biktspegel som heter duga. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Det här är andens person och verk. Jag ska sända er en annan hjälpare. Alltså... Precis som jag har varit er hjälpare, jag är er tröstare kan också översättas. Jag ska sända er en annan, alltså en likadan. Men som då kan vara närvarande i er. Så att jag och Fadern är i er. Här kommer hela gudomen samman och tar sin plats i den som tror. Vi behöver en hjälpare. Vi behöver en tröst. Det kommer en dag då vi inte ska behöva undervisa varandra, inte behöva påminna varandra, inte ska behöva övervinna synd och övervinna motstånd. Därför att det är helt undanröjt. Den dagen ser vi fram emot, men den dagen är ännu inte här. Därför behöver vi en hjälpare. Jesu egen närvaro hos var och en som tror. Världen ser honom inte och känner honom inte. Jag tror det är därför pingsten har fallit bort i vårt land. Julen finns där, påsken finns där. Ja, det har blivit mycket annat kring det. Men det är ändå också mycket Jesus. Det är mycket lovsång på radion kring jul. Det är Jesus-dokumentärer och filmer på tv kring påsk. Det är konkret. Jesus föds och hans dör. Pingsten, anden. Där tappar vi folk. Såklart. Det är diffust. Det är inte så konkret. Det är inte någonting som världen ser. Därför att det här händer helt och hållet på insidan hos var och en som tror. Effekten av det, det blir vittnesbördet för världen. Vad anden gör med en människa, det blir synligt för de andra som finns runt omkring. Så vinden, som ju också är då samma ord som för anden. Vi ser inte vinden, men vi ser effekten av vinden. Anden var osynlig och kan upplevas diffus eller inte sagt konkret. En stor anledning tror jag till det är att vi kanske inte faktiskt lämnar utrymme åt anden i våra liv. Många gånger tror jag, och jag säger det med sorg över mitt eget liv men också över kyrkans liv i västvärlden, att vi går väldigt mycket huvudets väg. Vi förlitar oss ganska mycket till de goda kulturer och de goda former som tron kan skapa, men som ändå bara är former och kultur. Allt vad kristen tro gör med människor, det kan få goda effekter i andliga övningar och uppfostran och moral och teologiska ställningstagande. Men det kan också andra religioner göra. Det kan också forma till bättre moral. Det kan också hjälpa människor att rycka upp sig. Det här är någonting annat. Guds egen närvaro som tar plats i en människa. Och inte bara med hjälp av yttre regler eller socialt tryck förändrar en människas liv och beteende. Utan faktiskt få förändra min egen vilja. Och vi har vår största förebild i Jesus själv där. När han ber i ett Getsemane trädgård så ber han, om det är möjligt, låt mig slippa det här. Men inte som jag vill, utan som du vill, Fader. Också Jesus underordnar sin vilja under Fadern därför att anden bor med sin fulla närvaro hos honom. Andens plats är i vårt hjärta. Gör oss till Guds barn. Skapar tro, skapar enhet. Anden ber för oss. Anden tröstar oss. Ber med ord när vi inte själva har ord. Påminner om bibelordet. Gång på gång väcker det till liv. Manar oss till omvändelse. Talar sant och avslöjar lögn. Därför behöver vi anden. Därför är inte anden något tillägg eller en bra krydda på troslivet eller ett ärende för karismatiker och pingstvänner. Anden är hela kyrkans liv och väsen. Som en frukt av det ser vi sen god kyrklig kultur. Vi ser teologi, vi ser värderingar formas. Men det är en effekt av att anden tar plats och nyskapar en människa. Och att jag då vill ge av mitt liv. Inte av tvång eller av olust, utan som en glad givare får jag ge mitt liv till Herren. Och jag tror att vi behöver, även om vi så att säga lever i pingstens tid, vi lever ju efter andens utgjutande. Och anden bor hos varje döpt troende. Och ändå så behöver vi den här bönevakan som lärjungarna stod i. Där de väntar på faderns sändande av anden. Vi behöver pingsten. Vi behöver så att säga. Det fanns en präst i Göteborg som fick sluta sitt liv för tidigt. Erling Ivarsson hette han. Var med mycket i OAS-rörelsen bland annat. Och han beskrivit det här som att vi är många gånger roddbåtskristna. Kyrkan liknas vid en båt många gånger. Men ofta beter vi oss som att det är en roddbåt. Vi ror, vi som sitter i båten. Vi har våra projekt, vi har våra strukturer, vi har våra former och idéer för hur mitt kristna liv och hur vårt gemensamma kristna liv ska ta sig uttryck. Men vi sitter och ror i vårt anletes svett. När vi egentligen är kallade att hissa seglet som finns där. Det står en mast mitt i båten. Där finns ett segel. Och att det här bönen om att Gud sänder sin ande, det är att hissa seglet. Att få våga vänta också. Vänta in Herren. Att inte genast springa på det jag tycker är en god idé. Utan att våga vänta in Herren. Vad vill du? Att vi ber att Fadern sänder det som är utlovat. Andens utgjutande. Läser vi apostlärningarna och gör det. För Guds skull. För din skull. Om och om igen. Vi är bra på att läsa evangelierna, kyrkan, berättelsen om Jesus. Men apostlärningarna, det är berättelsen om Jesus. Hans liv i apostlarna, vad det får för effekt. Och där ser vi hur anden uppfyller gång på gång på gång, står det. Då blev Paulus och Silas uppfyllda av anden. Då blev Petrus uppfylld av anden. Vi behöver få bli uppfyllda av anden. Det finns besökelsetider. Det finns också ökentider. För individen, för församlingen, för samhället. Tror jag, upplever vi en tid av öken där Guds närvaro inte är särskilt påtaglig, där vi ser synd och ondska ta över mer och mer. Då tror jag inte bara vi ska hitta förklaringsmodeller för att det är så det får vara, utan då är det tid att söka Herren och att be om ett nytt utgjutande. Be att församlingen får bli omskakad på nytt, för det är där det börjar. Det börjar med min ovilja, det börjar med min likgiltighet, det börjar med min rädsla. Att Guds ande får skaka om mig, får uppfylla mig på nytt. Med tro, med frimodighet, med kraft. Och när en kritisk massa bland Guds församlingar gör det, och en kritisk massa av samhället får bli berörda av det. Det är det som är väckelse. När resten av samhället också får se frukten av det. Gemensamt för var vi än är någonstans, så vilken nivå det än gäller, om det är individnivå eller samhällsnivå, så behöver vi be. Vi behöver be och söka. Vi behöver frukta Gud mer än människor. Vi behöver vara där Gud kallar oss att vara och vänta på honom. Vaka och be. Och i kyrkans historia så har den här tiden i kyrkåret varit en sån tid. Tiden mellan Kristi himmel och pingst. En tid av vaka och bön. Daglig bön om att Gud på nytt sänder sin ande på ett speciellt sätt. Så att församlingen och samhället får bli omskakad. Så vill ni vara med mig och och sätta det som löfte för den här veckan. Att vi ber dagligen för oss själva, för församlingen och för vårt samhälle. Att Gud sänder sin ande på nytt. Att vi får bli uppfyllda på nytt. För det gäller Jesu närvaro som är vårt samhälles och våra livs enda hopp. Det är bara han som kan vända död till liv.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.